Jag har som överskrift: Varför kämpa med tunga bördor? Matteus 11 och från vers 27. Allt har min fader överlämnat åt mig, sa Jesus. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Ja, den tyngsta av alla bördor är ju egentligen synden som människan bär på. Och jag kommer ihåg på 90-talet när vi var då i tjänst i en församling i Göteborg. Och det var en ung tjej där som berättade om hennes frälsningsupplevelse. Hon sa, jag upplevde verkligen bokstavligt hur en tung börda föll från mitt hjärta. Så starkt upplevde hon den här, rent fysiskt nästan då, när hon blev förlåten för sina synder. Och det Jesus här uttalade är ju: kom till mig. En inbjudan till gemenskap med Gud och för att få vila i honom. Och det är ju det som människor söker. Ro, inre harmoni talar man om. Och erbjuder allt möjligt. Men det finns bara en som kan ge äkta och sann frid och ro, och det är Jesus. Det vet vi som känner honom. Avgudar, de är tunga att bära, både i hjärtat och konkret. Men Gud vill istället bära oss, och jag tänker på Jesaja 46. Och från vers 1 där, det var Israels folk. Det står så här: Bel sjunker ner, Nebo måste böja sig. Detta var ju avgudar. Deras bilder läggs på djur och boskap. De som ni bar omkring är en belastning, en börda för den trötte. Så fick Jesaja uttala profetiskt till folket. För det här var avgudabilder som man gick och bar med sig och trodde att de hade något värde. Men det är också en beskrivning på att avgudar är tunga att bära i våra hjärtan. Och i vers 3, så hör på mig ni av Jakobs hus, alla ni som är kvar av Israels folk. Ni som har varit lagda på mig från moderlivet, burna av mig ända från moderskötet. Ända till er ålderdom är jag denne, och till dess ni blir grå ska jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen ska jag stödja er, jag ska bära och rädda er. Visst är det underbart det här bibelordet. Till vår ålderdom finns ingen gräns. Hur länge vi än lever så har Herren lovat att vara med och bära oss och hjälpa oss ständigt, varje dag. Även om vi förlorar minnet, kan man säga, tillägga där. Som många gör när man blir äldre. Men Gud, han kommer ihåg, han vet. Det finns andra exempel på bördor som bland annat Jesus nämner i Lukas 21 från vers 33 läser vi. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger. Så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Och den här sista meningen kan man översätta eller säga att inte fastna i snaran, alltså att akta sig. Var vakan och bedjande så att vi inte fastnar i snaran, utan frimodigt kunna ta emot Jesus med hängivet hjärta när han kommer. Och ordet här för att hjärtat tyngs ner, belastas, det betyder att överlastas. Man är överlastad av bördor. Och vad var det Jesus räknade upp? Ja, det var berusning. Men det här ordet, det handlar inte bara om alkohol, alltså att den slags berusning, utan det är all slags berusning. Det finns ju missbruk av många slag. Man kan bli berusad av makt och mycket annat som kan uppta hjärtat och uppta sinnet. Och Jesus nämner också här att man är så upptagen med detta jordiska livet, himliga omsorger. Det kan vara lyx och överflöd, det kan vara oro. Och vi kan räkna upp en mängd av saker som Jesus säger och uppmanar oss. Låt inte detta uppta dig så att du tyngs ner av det och blir bunden av det. Det finns ju bördor som vi är ämnade att bära. Och det finns andra bördor som vi inte ska bära, men jag kommer till det lite senare. Och ibland är det så, trots Jesu ord, att han ger vila och frid, att han tar av bördor, ändå kan vi kristna faktiskt vara tyngda av bördor också. Vi har en fiende, djävulen, som gärna vill lägga bördor. Och det kan vara bördor av anklagelser, av förakt, av fördömelse. Diabolos på grekiska, som vi översätter djävul på svenska, det kan också översättas den som baktalar eller förtalar, den som anklagar falskt och åklagar eller anklagar överhuvudtaget. Och han är expert på att ge dåligt samvete, det vet vi alla. När han ser att han inte kan få oss att lämna Jesus, att gå på andra vägar, så försöker han på andra sätt att få oss att ge upp. Du är ju värdelös. Du kan ju inget. Och Gud har ju, han bryr sig inte om dig. Du duger inte. Hur många har inte hört det där? Som försöker att trycka ner. Och så tvivel och uppgivenhet och modlöshet. Så att vi ger upp. Det kommer från den onde. Men om vi bara kan avslöja det där och komma på att, ja men så där talar aldrig Gud. Då kan vi ju räkna ut rent logiskt att det kommer från den mörkret. Så brukar jag göra, för jag vet i alla fall, särskilt i början när Gud öppnar olika uppgifter för oss och tjäna honom och så vidare. Och det gäller alla. Men jag minns särskilt så där att man var fruktansvärt attackerad. Och det är man ju än i det hela livet till och från. Men tillfällen man var så attackerad och man kände sig totalt, man kände att jag kan inte göra någonting. Det går inte ens ett steg till. Men så kommer jag att tänka på, ja men det är ju faktiskt inte Gud som säger så. Ja men det måste vara djävulen som kommer med de här tankarna och försöker att trycka ner. Och då kan man ju istället, nähe min sann, jag ska varken tiga eller ge upp. Nu ska jag verkligen fortsätta framåt. För om han säger så, då är det viktigt att vi fortsätter. Så kan vi också träna sig att tänka. Så att säga. Vi kan på felaktigt sätt lägga bördor på varandra. Visst kan vi det. Vi kanske inte förstår Guds ledning. Vi kanske vill leva upp till andras förväntningar. Vi kanske försöker tjäna på ett sätt som inte vi är kallade till. Eller som inte vi är ämnade till. Och här är äkthet. Och enkelhet och ärlighet grunden. För du har en personlig utrustning. Vi har alla var och en personlig utrustning som Gud har gett oss. Och som vi ska vara rädda om. Och om du någon gång tycker att din utrustning är för enkel eller för futtig eller någonting sånt. Då ska vi tänka och titta på David när han mötte Goliat. Tycker jag är underbart. Första Samuelsboken 17 och från vers 36. Här säger David så här. Ni vet hur det var. Det var vapenskrammel på båda sidor. Men ingen vågade slåss. Ingen vågade. Och filisterna, de ville ju göra Israels folk, som var Guds utvalda folk, till sina slavar. Förtrycka och ta kontroll över. Och Israels folk, de var livrädda. För där trädde ju en jättestor krigare fram som hette Goliat. Och ingen vågade gå emot honom. Men David, han blev uppfylld av helig vrede när han hörde det hånet och föraktet mot Israels Gud. Och mot Guds folk. Så sa han till Saul, kungen, din tjänare har slagit ner både lejon och björn. Det ska gå denne oomskurne filisté som det gick vart och ett av dessa djur, för han har hånat den levande gudens här. David sa vidare, Herren som räddade mig undan lejon och björn, Han ska också rädda mig från den där filistén. Då sa Saul till David, gå och må Herren vara med dig. Och Saul klädde på David sina egna kläder och satte en kopparhjälm på hans huvud och satte på honom ett pansar. David band Sauls svärd om sig utanpå kläderna och försökte gå med det, för han hade aldrig provat något sådant. Men David sa till Saul, jag kan inte gå med det här, för jag är inte van vid det, sa han. Saul var ju kung, men han var ståtlig, står det. Och han var ju tränad i den här rustningen. Och detta för David, han kunde säkert knappt röra sig i allt det här som han blev påklädd. Så han la av sig det. Han tog sin stav i handen, valde ut åt sig 5 släta stenar ur bäcken, la dem i fickan på sin hederväska och tog sin slunga i handen. Och så gick han fram mot filistén. David här, han var utrustad med enkla redskap. Med väldigt enkla redskap. Men det var Gud som hade utrustat och tränat David. Och det var det som han skulle ha i den här striden. Han tog sin hederstav och han tog sin stenslånga och så tog han 5 släta stenar. Tänk vad Goliat hade roligt nu. Oj vad han hånade och skrattade. Kom hit till mig så blir du snart fågelmat. Det var i princip vad han sa. Men vi vet hur det gick och den striden är känd över hela världen. Är det något man vet så är det David och Goliat. Då vet man i princip vad det handlar om. Det var en andlig strid framför allt och Herren var med David. Därför så vann han seger där. Frågan är ju, vad är drivkraften till det vi gör? Det är någon som har sagt så här. Fruktlöst arbete är vad du gör för Gud. Fruktbärande arbete är vad Gud gör i dig. Och vi kan lägga till i och genom dig. När man jämför det där, för det handlar ju inte om att inte vi ska göra något för Gud, men vi ska ju göra det utifrån det han kallar oss till och manar och driver oss till. Det är ju det som är skillnaden. Då är det fruktbärande. För det är Gud som gör i dig och genom dig. Du behöver inte göra någonting för att försöka blidka Gud eller försöka och på något sätt göra någonting för Gud. Han vill göra det genom dig. Corrie ten Boom, den kända holländska kvinnan som blev en resepredikant över hela världen och som hamnade i koncentrationsläger därför att hon och hennes familj räddade många, många judar under andra världskriget. Hon har sagt, när jag försöker misslyckas jag. När jag förtröstar lyckas han. När jag försöker misslyckas jag. När jag förtröstar lyckas han. Och i Jesaja 32, vers 17 kan vi läsa. Rättfärdighetens frukt ska vara frid. Och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Mitt folk ska bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser. Och rättfärdighetens frukt, det är vad Jesus får göra och vad han gör i våra liv. Frukt, det brukar man säga, det är överflöd av liv. Det är alltså trons konsekvens. Lär av mig, sa Jesus. Och Jesus, han är ingen slavdrivare, han lägger inga slavåk på någon människa. Han är den gode herden som leder oss. Och under Jesu ok, där får vi ro när vi mer och mer lär känna honom. Och leds av honom. För att ta på sig Jesu ok, det är att vara okad tillsammans med Jesus. Och han vill bara att vi gör det han kallar oss till. Vi kan ofta ha en blandning av äkta längtan och en iver att tjäna Gud. Men det kan vara blandat med vår kötsliga otålighet. När inte det händer som vi förväntar oss. Och det där måste han ta hand om i var och en av oss. För jag tror att ingen undgår att ha den där blandningen då och då. Va? Jesu ok och börda. Ja, nu är det ju så att man vet att det gjordes ok i Nasaret och Jesus var snickare. Och en del teologer, finns inte klara belägg för det, men en del teologer tror att Jesus kan ha faktiskt gjort ok som snickare där. Och att gå in under Jesu ok, det är ju att gå in under Guds vilja och hans ledning. Och oken på den tiden, de var skräddarsydda, det kan man inte säga, det säger man kläder. Men de var perfekt gjorda för att passa var och en personligt. Så det skulle vara så lätt som möjligt att kunna bära. Det skulle passa på var och en. Och oket det fördelade ju bördorna. Det hindrar också att man går dit man själv vill. Det hjälper att vi går dit han leder, dit Jesus leder. Så då är frågan om vi är villiga att gå dit Gud leder, även om det kan vara till någonting eller dit där vi kanske inte hade tänkt. Men när vi har villiga hjärtan kommer Gud att leda, kommer han att inspirera med sin heliga ande. Och i Guds vilja där får själen ro, som Jesus talar om här. Där får vi inre ro och sann harmoni. Mitt ok är milt, sa Jesus. Ordet betyder också nådefullt. Det är gott och det passar väl. Nådefullt, det han lägger på våra liv. Jesu börda är lätt, sa han. Ja, det är så otrolig skillnad när den heliga ande och Guds kärlek får inspirera oss. Då blir det lätt. Även det som annars kanske skulle vara tungt och svårt, det blir lätt. Därför att han inspirerar och hjälper och är med. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat, sa Jesus. I gamla översättningen stod det, jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Och saktmod kan man också ge en definition, en villighet att acceptera Guds handlande. En villighet att gå dit han vill. Och jag tänker på Jesus när han red in i Jerusalem. Där står det, se din konung kommer till dig saktmodig, ridande på en åsna. Profetorden som uppfylldes där. För Jesus, han visste vad som väntade. Men han litade i allt på Fadern. Fadern var med i allt. Och han var villig att gå den vägen som han var ämnad för att ge sitt liv för oss. Ödmjuk. Jag är ödmjuk i hjärtat, sa Jesus. Och det här ordet kan också översättas att vara böjd. Att ha ett böjt sinne. Det är alltså att vara böjd under Guds vilja. Guds goda vilja. Och Jesus bad bönen, ske din vilja. Det kännetecknar hela hans liv. Ske din vilja. En attityd av överlåtelse och lydnad till Guds vilja. Vi kan ju också själva ta på oss bördor som vi inte ska bära på olika sätt. Det är många som växer upp med höga krav. Att man måste prestera och på något sätt förtjäna kärlek. Och det kan ta många år innan man blir fri från det där. Och förstå att jag är älskad precis som jag är utan att behöva prestera. Jag får komma till Jesus precis som jag är. Och när vi, om vi då har de där kraven på oss själva, då är det lätt att man lägger krav på andra också. Men jag vill berätta om ett tilltal jag fick vid ett tillfälle. Detta var när jag hade kommit tillbaka till Jesus. Jag jobbade extra som sjukvårdsbiträde. Och det var när jag hade överlåtit mig och så kom det efter ett tag liksom det här när jag verkligen började få lära känna Jesus och börja förstå de här bitarna som jag inte hade förstått därför att jag hade aldrig överlåtit mig helt till honom. Trots att jag blev frälst som barn. Jag hade aldrig förstått Guds vilja därför att jag hade aldrig varit villig att ge hela mitt liv till Jesus. Men nu börjar vägen att klarna. Och så på arbetet där på nätterna som jag jobbade så fick jag en otrolig längtan att berätta om min tro på Jesus. Och jag fick många samtal. Det kunde hända att det var lugnt på natten och man hade ett par timmar man kunde sitta och samtala. Och det blev många samtal. Jag fick vittna om min tro. Men sen kom jag in i någon slags, vart det istället tvång och krav på mig själv som jag la på mig själv. Och allt det där blev helt väldigt jobbigt. Och så en kväll när jag skulle iväg och jobba, så jag brukar alltid be och läsa Bibeln på kvällen då innan jag cyklar iväg. Och så bad jag. Och jag hade en sån otrolig längtan att få ett tilltal från Herren. Och det är inte många gånger som jag har fått de där tydliga tilltalen på det sättet. Men den här kvällen fick jag ett tilltal. Tydligt och klart så hör jag: du ska bara vara för mig. Va? Sa jag. För så, jag blev så paff. Så jag, va? Du ska bara vara för mig. Hörde jag igen. Och när orden sjönk ner, för jag var tvungen att sitta en stund och låta orden sjunka ner. Och så upplevde jag nästan bokstavligt hur det där oket brast över mina axlar. Ska jag bara vara för dig? Jag behöver inte anstränga mig, jag behöver inte försöka och ni vet, jag ska bara vara. Och den natten var den bland de märkligaste nätter jag var med om. Jag försökte inte en enda gång föra in samtal på tron, på Jesus, på Gud. Men de jag arbetade med och det var patienter som jag samtalade med, alla förde in samtalet på tron. Och på Jesus och på Gud. Och det, jag upplevde som att hela avdelningen var som, det var som väckelseatmosfär alltså. Och det var en liten mager kvinna som var döende där, hon är inte långt kvar att leva. Det var så märkligt när jag var inne hos henne. Jag såg att hon hade ett kort med en bibelvers. Jag pratade med henne att hon var kristen, hon var frälst. Så vi hade lite samtal och så hade jag väldigt lite kraft kvar. Och så bad de att få lite vatten och jag hämtade vatten. Hon drack och drack. Åh, vad gott. Åh, vad gott. Är det verkligen bara vatten? Och jag kände nästan, ja, men det är nog levande vatten, tänkte jag. För det var så märkligt den där natten. Så gick det en vecka kanske, så kom tankar, så vart kom den här fienden, djävulen, och började anklaga och komma, liksom, det kom väldigt mycket tankar, så negativa. Det där du trodde Gud talade, det var bara inbildning. Så tänkte jag, tänk om det bara var inbildning. Man blir så här, jag var ju nyss återvänd och återkommen till Jesus då. Så var jag hemma hos pappa den här helgen och hälsade på i Tidaholm. Och min pappa då, han hade börjat ganska mycket att förlora minnet och börja bli dement. Fast han hade, dagarna var helt klar. Och just den här dagen när jag kom så var han helt klar. Och han berättade sånt som han aldrig hade berättat för mig förut. Och han berättade om när han var ung och han var ganska nyfrälst och Gud hade kallat honom att gå på pastorsutbildning på en bibelskola. Och han kände som att, vem är jag att gå här? För alla de andra som gick där, elever, de hade föräldrar, eller ofta pappan då, som hade varit pastor. Och det var så självklart för alla, men pappa hade ingen sån bakgrund. Och han kände att det var så avlägset för honom. Han tyckte han passade inte in. Men du förstår, sig pappa, och så tittar han stint på mig. Då talar Herren. Vet du vad han sa? Nej, sa jag till pappa. För jag kände den här profetiska atmosfären i köket där vi satt. Jo, du förstår. Herren, han sa, du ska bara vara för mig. Och jag trodde ju att det var ju tur att jag satt. Men där fick jag en bekräftelse som gjorde att jag aldrig behövde tvivla på eller ha tvivlat på att det var Gud som talade. Och att bara vara för Herren, det handlar ju inte om att vi bara inte gör någonting. Men det handlar om att vi litar på honom. Vi litar på honom. Och när han öppnar tillfälle, då får vi ta det. Då får vi gå. Och misslyckas vi så, han vet. Vi misslyckas ibland. Vi missar tillfällen, men vi får nya tillfällen. Då finns det också bördor som vi uppmanas att bära. Och det står om bland annat i Galaterbrevet 6, vers 2. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och i vers 5. Ty var och en ska bära sin egen börda. Ordet i grundtexten här är två helt olika ord. Och där det står att vi ska bära varandras bördor, där betyder, kan ordet innebära bördor som är prövningar, det är sjukdomar, det är motgångar, det är dagens slit. Hur kan vi bära varandras bördor? Jo, vi kan uppmuntra varandra, vi kan hjälpa varandra på många olika sätt. Vi kan bära varandra i bön, inte minst. Be för varandra. Det är ett sätt att bära varandras bördor. Förbönen där, väldigt viktig. Och vi vet själva hur mycket det kan betyda med ett mejl, ett telefonsamtal, ett kort, vad som helst. Någonting, bara en liten uppmuntran, kan vända allt när vi har det svårt. Det har vi säkert erfarenhet av allihopa. Och den bördan som vi själva ska bära, det är ett annat ord. Och det beskrivs litterärt eller bildligt som det heter soldatens rustning eller skeppets last. Man kan säga att det är ansvar för våra liv. Den bördan måste var och en av oss. Det måste vi bära själva. Det kan ingen annan göra. Det är ett ansvar inför Gud vad vi gör med våra liv. Och det är ju det som vi är ämnade till. Precis som skeppet är ämnat att vara last, att lastas. Och det är just det ordet som Jesus talar om här när han talar om tunga bördor. Att man inte tar på sig, inte låter sig bli överlastad. För det är det handlar om, det Jesus talar om. Att inte bli överlastad. Vi kan ta på oss uppgifter eller någonting annat som vi inte ämnade för. Och då blir det en överlastning, då blir vi överlastade. Men de bördor som vi är ämnade att bära och som är vårt personliga ansvar och den kallelse eller den uppgift som Gud ger oss här och nu, den är inte för tung. Den är lätt, säger Jesus, därför att han inspirerar till den med sin helige ande i vårt inre. Jag ska ge er ro, sa Jesus. Jag ska ge er ro. Och ordet betyder upphöra med arbete. Sluta arbeta. Sluta sträva. Egna ansträngningar och prestationer. Lägg ner det. Jag ger er ro. Och det här ordet, det beskrivs bildligt som en sträng på till exempel en gitarr som är för hårt spänd. Och ni som spelar gitarr, eller behöver inte spela gitarr, man kan nog tänka sig det där ändå. Att en sträng som är för hårt spänd kan gå av. Det här står, vi kan jämföra det här med Apostlagärningarna 1:14. Där lärjungarna var samlade i bön, där det står att de var endräktigt tillsammans i bön. Det står i engelskan och det står i grundtexten. De var som ett akord. Så samstämmiga, ett akord. Där varje sträng, varje ton stämmer med den andra. Och här var de alltså samlade i ödmjukhet och lydnad till Jesu uppmaning. Att stanna kvar här i staden, gällde det ju då för dem. Tills ni blir beklädda med kraft ifrån höjden. Det var ju före pingsten och före den helige andes utgjutande. Här var varje sträng så att säga på rätt plats, på sin egen plats. Och så blir det när Gud får leda oss. Då kommer vi på rätt plats. Men så måste ju också de där strängarna stämmas då och då. Jag fick en gitarr i tonåren och det räckte ju inte att stämma den en gång, utan det får man ju göra många gånger, ett instrument. Och det är Gud som måste stämma oss så att säga. Stämma de där strängarna så att de inte är för hårt spända och att de stämmer i ton, att det är rätt ton. Och då stämmer de också med varandra. När Gud får korrigera. Och då kan vi bli ett Guds instrument med himmelska toner tillsammans. Och nu när vi har förbön här sen, då upplever jag det att vi ska be för detta. Det är kanske någon som vill ge sig till känna, och så ber vi för dig. Annars så ber vi för oss alla. Att vi inte får bära på några bördor, inga ok som inte vi ska bära. Utan att varje ok får brista som vi inte ämnade att bära. Och varje börda får läggas ner vid Jesu fötter. Så han får ge oss Han vill och han ska, säger han, ge oss sin frid. Hans ok är milt och hans börda är lätt. Och det är så han vill att vi ska leva och tjäna honom.